Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan utav Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbookspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Då hälsar vi välkommen till EM-podden här på Sportbladet. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig har jag Kalle Karlsson. Chockskadad efter gårdagens granat, eller vad säger man, gårdagens bomb när Island slog ut England.
Det är väl mest Sjögren som är chockskadad eftersom han skulle ha dykt upp här i studion men har tagit sovmorgon idag. Ja. Jag antar att han ligger hemma och är chockskadad. Själv är jag inte speciellt chockskadad alls faktiskt. Jag anade på förhand att det skulle bli väldigt, väldigt tajt och om England skulle vinna så skulle det bara vara med udda målet. Och jag såg absolut en möjlighet för Island att ta det till förlängning och sådär. Sen anade jag väl någonstans att England skulle på något sätt kravla sig vidare på något sätt. Med ett sent mål eller med ett förlängningsmål eller på straffar eller på någonting. Jag är kanske inte så förvånad som
många utav engelsmännen är.
Så många andra är. Alla är ju väldigt förvånade över det här. Men som sagt, om man tittar på det är intressant det där med man pratar skräll så där. Börjar man ta in såna här saker som att Island har drygt 300 000 i folkmängd, England har x antal miljoner registrerade fotbollsspelare. Sådana där saker.
1,8 miljoner registrerade fotbollsspelare tyckte jag läste.
Ja, det kan stämma.
Jämfört med Islands totala folkmängd då på 330 000.
Ja, precis. Då är det ju en extremt stor skräll. Då är det sånt som inte ska kunna hända. Men om man tittar på vad som verkligen har skett i den här turneringen, vad som har utspelat sig, så tycker jag inte att det är en så stor skräll. Island har inte förlorat en enda match hittills i EM. De kommer att vara svårslagna för vilket lag som helst. För det som man kunde se tidigt i den här turneringen var ju att defensiv lönar sig. Det är inget lag som är offensivt sprakande och kan öppna låsta försvar. Det laget som har visat sig kunna göra det, det var ju Spanien i de två första matcherna där de imponerade sporadiskt, och Tyskland som till slut lyckades tugga igång sin maskin. Men annars har jag inte sett några lag som verkligen har haft den kvaliteten som de kan öppna de här väldigt organiserade försvaren. Så att jag tycker att det ligger helt i linje med den här turneringens trend. Alltså det lönar sig att spela väldigt, väldigt defensivt och vara så organiserade som Island är och som andra lag också har varit.
Italien till exempel, som också gick vidare igår,
Italien
slog
som
ut dubbla mästaren Spanien.
Ja, jag tycker inte det var övertygande. Ja. De var bättre egentligen på alla olika avdelningar och jag tycker inte det var någon skräll överhuvudtaget. Jag kände på mig att när Spanien slarvade till det så ordentligt som de gjorde mot Kroatien och fick Italien i sin lott, då kände jag att det här kommer kosta dem. Och det finns inget motstånd som passar Spanien sämre än Italiens fembackslinje. Och det här med att de är så trygga med att bara stå och rensa undan inlägg. Det är ingen idé för Spanien att skicka in de där bollarna i boxen. För att Bonucci, Chiellini, Basagli, de kommer ta alla de där inläggen. Om inte de gör det så kommer Buffon plocka dem. Och då kommer det alltid vara svårt för Spanien och hotat italiensk landslag. Så spela med den där fembackslinjen och ett Spanien som inte heller har varit i den formen som man var i för 4 år sedan till exempel och inte har den där spetsen framåt som man har haft tidigare.
Vi återkommer till Italien, Spanien och lite stund där. Det finns en intressant diskussion om Busquets där tycker jag.
Ja,
bland annat. Men England, Island. vi måste givetvis hylla Island, hylla Lasse Lagerbäck för det de gör. De liksom, ja, men får ut max utav sitt, utav sitt material. Helheten blir större än de individuella delarna.
Ja, nej, men så är det ju. Och det är ju otroligt imponerande hur det här isländska laget har kommit till det här EM:et och verkligen veta exakt vad det är de ska göra. Och sen utföra till inte 99 utan verkligen 100% i varje liten situation. Jag tycker det var träffande när Glenn Strömberg tog upp just det där med att de gör rätt i varje situation. Och det är inte bara det där med defensiven utan även offensiven, hur de tar löpningar. Det var slående hur England i ett tillfälle i andra halvlek slog en direktpassning och Harry Kane stod still i det läget. En isländsk spelare hade aldrig stått still i det läget, för de vet att kommer bollen där, då ska den ner, bara rakt ner i korridoren så ska vi springa. Det är väldigt rak, enkel fotboll, men de utför den till 100%. Och gör man det och samtidigt har så pass kvalitativa spelare som de ändå har, det är ändå spelare som är ute i Europa, då kan man få till det här, den här sortens resultat som de har fått i den här turneringen. Det är såklart en otrolig framgång för Lars Lagerbäck, men det är ju också en otrolig framgång för isländsk fotboll och för de här spelarna som aldrig har varit i närheten av en stor turnering tidigare.
Nej. Plusbetyg förstås på många isländska spelare.
Ja, Ragge framförallt.
Ja, gamla IFK Göteborgs bekantingen. Ja, inte bara bekantingen, legendaren får man
säga. Ja, det får man nog säga ändå.
Ragnar Sigurdsson.
Ja, han har ju varit en av turneringens bästa mittbackar får man ju säga.
Jag menar, hur många mittbackar slår till med en bicicleta i offensivt straffområde?
Ja, nej, det är väl en och annan, men inte så vanligt att de är så där lyckade som de var den här gången. Det var ju bara några decimeter ifrån att faktiskt sätta den där. Han har ju lite otur att den går rakt på Joe Hart. Men det var ju framförallt hans defensiv igår som imponerade. Inte målet för min del och inte bicykletan heller för den delen, utan hans sätt att vara kompromisslös där i defensiven, det imponerar allra mest på mig. Han gör ju en helt matchavgörande brytning för fötterna på Vardy där i början av andra halvlek.
I ett sånt Vardy-läge där man vet att gör inte det, Vardy sätter ju den. Han har satt i stort sett varenda sånt läge hela den här säsongen. Han har sånt självförtroende i den situationen, så att den brytningen den är matchvinnande.
Ja, det är det. Och det är ju en av få gånger som England kommer in bakom Islands backlinje. De gör det en gång i första halvlek. Lite faktiskt på grund av Sigurdssons felaktiga position, skulle jag vilja påstå. Han kliver upp i ett läge där han inte ska kliva upp. Håller inte sin position, och det är det som gör att Raheem Sterling kommer in i den löpningen bakom. Sen får de straffen på det då. Ja. Och sen kommer de in bakom en gång till. Och då är han där med den där brytningen som blir så viktig.
Det jag menar med bicicletan där. Det talar om någonting. Ett lag som ändå spelar på allt. Det är fullt ställ. Det är fullt självförtroende på alla. Och de bara kör liksom. Det är fantastiskt.
Ja, det är det. Jag har ju blivit förtjust i Bjarnason, Virki Bjarnason, den här turneringen. Jag tycker han är perfekt i ett sånt här lagbygge. Han kommer vara extremt begränsad om man ska spela ett lag som ska spela fotboll och där han ska vara en ytter som ska göra sin gubbe, gå runt och slå inlägg. Det kommer han inte klara av. Men i det här raka, låga 4-4-2-spelet som går ut på att helt bara springa och täcka ytor och sen kunna kontraslå. Då är ju oerhört värdefull för Island.
Några av de engelska insatserna då, vad sätter du för betyg på Harry Kane till exempel?
Överkorsad måste det ju bli. Han får inte ens ett plus för det där. Han ska ju såklart vara mycket bättre än vad var i den här turneringen. Men jag tror att han är fysiskt slutkörd efter en lång och tuff säsong. Han hade en lång och tuff säsong innan året före också. Så att han är nog... Han är nog utmattad. Han spelade helt utan självförtroende igår och kändes som att det var ett totalt felval såklart av Roy att spela honom.
Wayne Rooney?
Nej, överkorsad också. Han slår in straffen, så jag tror inte han har siffrat rätt. Han drar en riktigt, riktigt snygg skuren yttersida som där han krossar den i första halvlek, som är liksom sådär absolut världsklass. Men förutom det så tror jag inte han hade en siffra rätt igår. Och det understryker verkligen det här problematiken med att Roy inte har kanske gått på kvalitet, utan han har sett Rooney som untouchable. Att han fick vara kvar på plan 85 minuter igår underströk ju bara den tesen. När Rashford kom in så var ju han bättre än vad han gjorde ju mer på sina 5 minuter
än vad någon
i England gjorde på övriga 85, får man faktiskt säga.
Men det är ändå så här, man har ändå tagit med spelare som Wilshere kom in.
Precis, jag tänkte komma in på Wilshere. Där är ju ett annat val för Roy som har slagit tillbaka. Han satsar ju mycket på ett kort och tar ut Wilshere som inte har spelat till den här turneringen. Han har ju inte heller lyckats. Och då hade det kanske varit bättre då att ha en ytterspelare som hade kunnat gått runt och gjort sin gubbe i den här turneringen. För det har ju inte England haft, en formstark ytter som har kunnat gått runt, göra sin gubbe och slå inlägg.
Nej. Men man har också en helt oanvänd Ross Barkley på bänken. En spelare som absolut skulle kunna gå in i en sån här match och göra att bidra med någonting annat.
Ja, alltså i den här matchen hade det ju varit betydligt bättre att ha honom framför Wayne Rooney. Och då säger jag att självklart skulle Rooney starta den här matchen. Det hade varit konstigt annars. Men när man såg det så tidigt att det inte var hans dag, så hade det kunnat varit ett intressant byte. Sen också, och där med all respekt för hur svårt det är att göra besluten i realtid, men sett till hur matchen utvecklade sig så hade John Stones i en sån här match varit jättenyttig för England. För vad behövde de hela från minut ett i den här matchen? Jo, mittbackar som kunde ta fram bollen och slå bra uppspel förbi Islands lagdelar. Det hade de ju inte. Smalling var bra i det defensiva spelet när det handlade om duellspelet och sådär i den här matchen, men han slog ju inte en enda passning som hotade framåt, utan det var ju bara den här säkra ut i sin ytterback. Och där tycker jag det är det stora problemet med många lag i den här turneringen, att man inte har mittbackar som har den kvaliteten. Kolla på Tyskland som har Boateng som kan hitta de där uppspelen. Och då blir det direkt farligt. Ja. Då blir det direkt farligt. Så att, men som sagt, det är lätt att sitta här och säga med facit i hand. Jag förstår ju självklart att hade Roy bytt mittbackspart i den här matchen och hade förlorat, så hade han blivit hängd för det. Mm. Men med facit i hand så hade man fått spela om matchen, så tror jag nog att John Stones från start hade varit betydligt bättre.
Istället för Smalling?
Ja, eller istället för Cahill. Egentligen någon av dem. Men låt säga Smalling då. Mm.
Roy avgick direkt. Han hade förberett ett tal. Vad får du för signalet av det?
Jag tyckte det var väldigt, väldigt märkligt. Alltihopa det där. Jag vet inte om han hade förberett det eller om FA hade förberett det åt honom. Det har jag inte en aning om. Men
det hade ju varit något om han fick en lappa. Gå ut och läs det här.
Gå ut och läs det här. Jag vet inte, men jag tyckte det var konstigt. Och varför skulle han förbereda det för? Varför kunde han inte säga och tala fritt ur hjärtat, jag säger upp mig, punkt. Ja. Det var väl inte så mycket mer som behövde ordas om heller. Nej. Det var ju inga svåra grejer. Det var inget långt tal och anförande som skulle hållas. Utan
känns det inte som det fanns något direkt, något att vinna på att sitta och försvara spelarna den här dagen heller? De förtjänar ju inte att försvaras efter den här insatsen.
Han sa ju att de gjorde gjorde sitt bästa typ. Och det tycker jag inte heller att de gjorde. Det är klart att de försöker. Men det blir ju en sån där match där det låser sig för dem. Mm. Och det blir precis en sån där match som man kan dra en parallell till Sveriges öppningsmatch mot Irland. Bollhållaren har boll. Mm. Ingen som tar något initiativ runt omkring honom. Nej. Utan det är liksom, det är folk som bara står still i sina positioner och det händer egentligen ingenting. Det blir nog en mental låsning när Island gör sitt 2-1 mål och de börjar känna att oj, det här går inte alls som vi har tänkt oss.
Island vidare till kvartsfinal. Dunder sensation förstås. Italien vidare till kvartsfinal. Ingen dunder sensation egentligen. Även att ett Italien som från början var ganska avskrivet, men oj vad de körde över Spanien igår.
Ja, det var en överkörning och jag menar,
man kan aldrig räkna bort ett sånt här gäng alltså.
Verkligen inte.
Ett sånt här lag, en sån här tränare, den här typen av spelare, all den rutin som finns här. De vet hur man vinner fotbollsmatcher, de här killarna.
Verkligen, och det här var faktiskt också en sån där match som man känner. Redan i början så ser man ju att Italien är mycket hetare än vad Spanien är. De är där och vinner närkamper. De är där och är heta i boxen och skapar lägen. Och redan där känner man att oj, det här ser riktigt, riktigt tufft ut för spansk del. Skapar inga målchanser alls i första halvlek. I princip ingenting. Så det var, tycker jag, en ännu mer imponerande defensiv faktiskt än den isländska. Jag tycker att sättet som Conte har... Varför är det mer imponerande? Jo, för att det som Island gör...
De möter ett bättre lag än vad Island gjorde.
Dels det såklart. Men det Island gör, det har ju gjorts i all evighet. Alltså det är inget revolutionerande. Alla lag kan ju göra det där. Det är ju det absolut enklaste försvarsspelet att göra. Det som är intressant med Italien och det Conte har satt ut i den här turneringen är ju dels såklart han har en jäkla fördel att ha den där trion där bak som är fantastisk, plus Buffon som är otrolig. Och det fundamentet ger ju såklart en trygghet. Men med den där fembackslinjen så har han ju dessutom satt ett eget spel där han lyckas spela bort Spanien och den spanska höga pressen med att hitta vägar fram med väldigt intressanta förflyttningar i... Nu är det väldigt svårt att få det här liksom översiktligt, men vid insparkarna till exempel, jag skrev, folk kan gå in och kolla i min blogg så visar jag det där, men de har ju liksom gjort en ny variant av hur man ställer upp på insparkar. De drar isär sina mittbackar jättedjupt och jättebrett, det är inget nytt. Men de skickar upp sina wingbackar längst upp i liksom på offensiv planhalvan när de slår insparkar. Och så går de ut med sina centrala mittfältare i wingback-positioner. Och just det där sättet att formera så har jag aldrig sett tidigare. Och där har ju verkligen Conte suttit hemma på kammaren och liksom hittat ett nytt sätt att ta sig fram. Och det tycker jag är kittlande, imponerande, fantastiskt på alla sätt.
Nu lyser det i Kalle Karlsons ögon, alltså
här. Det är alltid veta. Kul när man får se nya sätt att liksom tackla saker. Och sättet som Italien spelar mot Spanien när de liksom spelar sig upp. De har ju en klar idé om hur de ska ta sig fram. Och Spanien har sin höga press som har varit effektiv i så många år. Och de bara spelar förbi den. Jag tycker det var helt fantastiskt att se hur de här smarta, så otroligt spelintelligenta italienska spelarna liksom hittar de här vägarna förbi, trots att Spanien tror att ja, men nu är vi inne i press, nu kommer vi vinna bollen. Nej, bara en enkel passning i sidled och så spelar man förbi nästa led. Det var riktigt imponerande faktiskt.
Och i försvarsspelet så punktade man Busquets, den som ju är maestron i det där passningsspelet som har skördat så stora framgångar under så många år. Är det dags för ska vi liksom pensionera det här spanska sättet att spela fotboll på? Är det daterat? Den här typen av passningsfotboll som trianglarna runt omkring death by football kväva sin motståndare med bollinnehav och hela tiden och vinna tillbaks bollen högt hela tiden.
Nej, det ska vi inte göra. Men det är det absolut svåraste sätt att vinna fotbollsmatcher på. Det är mycket enklare att stå lågt och kontra. Det är ingen nyhet att det förhåller sig på det sättet. Det man måste göra om man ska spela som Spanien är att man måste göra det med väldigt hög kvalitet. Då krävs det också individuell kvalitet längst där fram. Och jag tycker inte Nolito bidrog med det i gårdagens match på något sätt. Han tar sig inte förbi sin spelare. Alltså han skapar ingenting på det sättet. Medan Barcelona då, när de spelar den här typen av fotboll, så har ju de spelare där framme som kan göra det där lilla extra. Och framförallt hur viktigt det är att ha spelare som slår sin gubbe. Jag trycker på det i den här turneringen. Jag tycker det verkligen är den kvaliteten som saknas för mycket. Jag vill ha tillbaka riktigt skickliga traditionella yttrar som kan göra sin försvarare, för det är ofta det som skapar öppningar i fotboll när det är så här låga försvar och så. Kolla på Island till exempel som igår bara kunde stå i sina positioner. England spelar runt, spelar i sidled. När Rashford kom in och verkligen testade sin ytterback, ja men då händer det grejer. Och det blev helt annorlunda om man har haft den kvaliteten på plan från början i England. Sen är det klart, jag menar, Rashford kommer in när Island är trötta. Det är rättare att göra det då än vad det är i minut ett. Men det jag trycker på att Spanien med deras spel så hade de behövt mer kvalitet där framme på att göra sin motståndare.
Italien kommer nu möta Tyskland. Vi ska prata mer om det på... på torsdag när vi gör nästa avsnitt. Men det känns nästan redan nu som en moralisk final.
Ja, det hade ju absolut kunnat vara i finalen. Det är ingen tvekan om det. Jag tycker Tyskland är det laget som är mest komplett i den här turneringen, som har flest vapen. De kan både ha en plan A, hålla i bollen, men de kan också ha en plan B med en tung centertank som ger lite presence i straffområdet, och en plan C med Julian Draxler som kan göra sin spelare. Mm. Vi ser hur viktigt det är, just den ingrediensen i anfallsspelet. Så att jag tycker Tyskland ser riktigt starka ut, men som sagt, alltså det går inte att räkna ut något lag i den här turneringen. Den här defensiva trenden blåser genom Europa som den gör nu, med Leicesters framgångar i Premier League, med Atletico Madrids framgångar i Champions League,
med Juventus
och framförallt med det vi har sett i EM här, med lag som verkligen vinner på att backa hem och spela snålt. Så jag räknar verkligen inte ut Italien här. Jag räknar verkligen inte ut Island mot Frankrike. Absolut inte. Island skulle kunna vinna hela det här EM-et. Så pass effektivt är det i den här turneringen att spela på det sättet.
Som Lasse Lagerbäck sa igår i intervjun efteråt, såg du den? Han var sådär härligt självgod men ändå jordnära på något sätt. Ja, det är så här man gör om man vill nå resultat. Ett enkelt konstaterande från Lagerbäck. Man måste försvara och sen så får man ställa om.
Ja, så är det ju. Och sen måste man ha en hel del tur också. Det har de ju haft i den här turneringen. Mm. Men hade Portugal gjort mål på sina chanser i första matchen, då skulle man ha lett med 3-0 före paus. För där var ju Island totalt utspelade. Och där spelade de ju inte bra försvarsspel eftersom de släppte till så många målchanser som de gjorde. Och sen tycker jag att de hade lite flax mot Ungern också. Det är ett sent kvitteringsmål där, men Ungern var ju mycket bättre genom hela den matchen. Och de har gjort det väldigt, väldigt bra, och de har haft den där lilla turen som man måste ha. Och det jag menar, är man i Lagerbäcks kläder så håller jag med honom. Då måste man spela på det här sättet, för de har inte resurser till att spela på något annat sätt.
Nej. Åttondelsfinalerna är därmed avklarade. Vi fick Polen som slog Schweiz på straffar efter 1-1. Wales slog Nordirland. Portugal slog Kroatien efter mål där på övertid. Frankrike slog Irland. Och Tyskland, Slovakien 3-0 till Tyskland. Ungern förlorade mot Belgien med 4-0. Vi kan väl gå tillbaks till lördagen och titta på de lagen som tog sig vidare därifrån. Polen som vi håsat lite inför här fick ändå ta sig till straffar för att ta sig förbi Schweiz. Granit Xhaka var fantastisk i matchen, men bommade sen straffen. Så där typiskt, största stjärnan, mest press. Det där är något vi har sett ganska många gånger. Och Polen vidare.
Ja.
Återigen en imponerande defensiv.
Ja, så är det ju. Och Schweiz har ju också haft en imponerande defensiv i den här turneringen. De hade kunnat gått långt i den här turneringen tack vare den. Men nu stöter de på ett Polen som vi har sett som lite outsider i den här turneringen. Jag tycker imponerande att Polen går så pass långt som de gör utan att få.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Gång Lewandowski, deras stora stjärna. Det finns ju sparkapital verkligen i Polen. Ska de få igång honom också här nu? Och med de här andra spelarna, lite rollspelarna som verkligen har tagit ansvar. Milik, Kuba, Piszczek, Krzyżowiak som kanske lite mer än en rollspelare. Han är väl, tycker jag, nyckelspelaren bakom Lewandowski. Men jag tycker de har ett bra lag alltså. Ja. Gruzicki var ju
väldigt välbalanserad här... alltså.
Ja, ja, absolut. Och Gruzicki var ju väldigt bra i den här matchen. Jag tycker mittbacken Pastan också har gjort det väldigt bra. Så att de är bra på Polen. Ja. Riktigt bra. Och mitt tips är att de faktiskt spelar semifinal.
Ja,
jag tror de slår ut Portugal.
Ja, och Kuba Błaszczykowski. Vilken mästerskapsform han har hittat. Han gör ju mål i varenda match.
Ja, det är lite kul. Han var ju glödhet i Dortmund för ett antal år sedan. Men han har inte kommit till den här turneringen med någon superform eller något sånt. Men han har verkligen toppat formen här.
Möter som sagt Portugal då, som också på lördagen slog ut Kroatien. Lite överraskande faktiskt, tycker jag. Efter ett sent mål där på övertiden. Eller på extra tiden, säger man.
Ja.
Portugal som som blandar och ger lite grann än så länge.
Ja, de har ju visat att de har hög kvalitet. Och det visste vi ju om såklart. När det handlar om att styra spelet och passa runt och skapa målchanser. Men jag tycker inte de har haft tillräckligt med spets i den här turneringen. Det är såklart ett underbetyg att de måste spela Nani och Ronaldo längst fram. För att de inte har någon annan. Jag tycker inte att det har fungerat klockrent. Men de har ju uppenbarligen tillräckligt med kvalitet för att underprestera och ändå ta sig vidare. Så att om de kan växa i den här turneringen nu, så kan de bli väldigt giftiga. Det vore lite typiskt om Portugal, som har varit så bra i så många år tidigare och varit så nära att få till den där fullträffen, vinner nu när de inte spelar speciellt övertygande. Men
där finns i alla fall folk som kan slå sin gubbe.
Det finns det ju onekligen. Både Nani och Ronaldo är väldigt, väldigt skickliga en mot en. Och Quaresma är ju en väldigt fin joker att skicka in från bänken också. Så att, och sen har de ju elaka mittbackar som håller ihop det där bak också på ett bra sätt. Så att, jag tycker William Carvalho kom in på mitten också och gjort det bra.
Ja, han hade lite kämpigt i början av turneringen, tyckte jag.
Ja, han fick inte spela där i början heller, men jag tycker han ger kanske lite mer balans åt det här portugisiska laget, som annars kan bli lite väl offensivt riktat.
Sen precis som vi har sett under säsongen, Renato Sanchez är ju en, det är ju en spelare alltså.
En hyfsad talang, får man säga.
Den fysiken alltså, den förståelsen och tempot han spelar i, det är verkligen imponerande. Världsnationen Frankrike är det ju många som har som favorit, eller hade inför i alla fall. De har också på något sätt hankat sig vidare till en kvartsfinal här. 2-1 mot Irland efter mål av Griezmann, som äntligen, det ser ut som det börjar lossna lite för. Han har också sett trött ut. Eller han gjorde i alla fall de första matcherna.
Ja, han var ju väldigt trött i premiären och blev ju bänkad på grund av det sen. Nu har han vaknat till liv, och jag tror just Frankrike som får igång sin nyckelspelare, känns som att deras kurva pekar uppåt. Nu behöver de bara få igång de övriga där framme också. Giroud får ju gärna spotta in lite fler mål, vara lite hetare i straffområdet. Pogba får ju gärna hitta en lite jämnare nivå i matcherna. Han blandar fantastiska saker med enkla misstag och är väldigt överambitiös ibland också. Så tycker det finns mer att plocka ut av det här franska laget. Nu är Kanté avstängd mot Island, som är väldigt skickliga på kontra. Och det kan vara ett kännbart avbräck just i den här matchen.
Även Rami?
Rami avstängd. Där kommer Mangala in, och det är klart att det är ett avbräck.
Rami har väl inte direkt varit sådär jättelyckad så här långt.
Han har varit okej, tycker jag. Jag tycker han har varit okej. Det är klart att det är ett litet avbräck att behöva byta mittback just till den här matchen. Sen behöver man ju starka huvudspelare. De är väl ungefär jämna där, Rami och Mangala kanske i luftspelet.
Ja.
Det Frankrike måste göra till nästa match, det är ju verkligen fokusera och vara superkoncentrerade på de isländska fasta situationerna. För där har de ju inte råd att slumra till. Varenda inkast är ju ett anfallsvapen för Island. Det är faktiskt någonting nytt, tycker jag, det här med att man, och där kan jag tycka att det går lite till överdrift, det här med att man får man ett inkast vid mittlinjen, så tar man tid på sig, ska torka av bollen och så ska man dra ett långt inkast. Stoke på sin tid satsade ju på långa inkast, men de gjorde det inte från mittlinjen. De gjorde det ju när de fick inkast i ett offensivt läge. Island har ju dragit det här ytterligare ett varv, och jag tror till och med de drog ett långt inkast när de fick den på egen plan halva igår, alltså någon meter på fel sida av mittlinjen, och det är något nytt för mig.
Ja, det är det är kanske inte en utveckling som vi, så, nej, så, det, som vi älskar.
Nej, det tycker jag inte.
Det där har vi väl sett förut.
Och det tycker jag inte att det är.
Frankrike som sagt, Irland hade inte mycket egentligen att säga till. De hoppades ju få en revansch för den där Henri Hansen från, när var det? 2007 var det inför?
Ja, kan ha varit inför 2008, det kan det ha varit.
Ja. Såg du förresten studion där i BBC när Henri satt mellan Alan Shearer och någon till, och de skulle kommentera, det var uppsnack inför den här matchen, och det började pratas om den här hämnden som de irländska spelarna skulle utkräva då från Frankrike efter den där matchen, och sen så hintar de lite grann om att ja, den där Hansen som ja, googla det.
Nej, jag missat det faktiskt. Jag hörde talas om det där, eller hörde talas, jag ska inte säga. Såg du, det snackades om det på Twitter, men jag har inte kollat.
Googla upp det är ganska roligt faktiskt. Han vet inte riktigt vart han ska ta vägen, Henri där. Men ja, det är inte mycket att säga om. Det är sånt som händer. Tyskland, Slovakien. Julian Draxler nämnde du som hastigast tidigare. Han hade ju show,
får man säga.
Och Tyskland, ja, alltså Tyskland är ju Tyskland.
Det
är...
Ja, så de har ju fått in Gomes där framme nu, som jag tycker ger lite mer tyngd än vad lättviktaren Mario Götze gjorde de första matcherna. Jag tyckte inte att det såg så skrämmande ut med honom där framme. Men Gomes, även om Gomes inte är lika bra som han varit, så är han ändå en naturlig striker. Han ger lite tyngd och presence där framme, och det tror jag kommer att göra Tyskland mer spetsigt än när man var tidigare.
Ställs mot Italien, och det blir ju verkligen en, dels så blir det ju en hjärnarnas kamp då också mellan Jogi Löw och Conte.
Ja, turneringens två kanske bästa tränare.
Ja, får man säga.
Det blir såklart intressant att se. Jag tror ju att Conte någonstans, han kommer inte förlora den taktiska matchen. Han kan förlora matchen på planen för att Tyskland har individuell kvalitet och så vidare, och att de är bättre där ute. Men han kommer inte gå bort sig taktiskt på något sätt, utan Tyskland kommer behöva spela på 100% för att vinna.
Vilket de ju ganska ofta gör. Kanske inte gjort det hittills i turnering, men man vet att det kommer. Ja. De är ju alltid där.
Så är det väl någonstans.
Och sista matchen vi inte har pratat om då, Belgien-Ungern 4-0. Äntligen fick vi se ett Belgien som sprang lite grann, som visade sig i de där ytorna. Och den som jag tror sprang mest var väl Lukaku i början, men det var ingen som passade till honom.
Nej, precis.
Han kämpade alltså. Han sprang i varenda yta som öppnades och varenda lucka, men Hazard, han ville ta ett par touch till, och De Bruyne ville ta ett par touch till, och så ja, det är lite så det där laget funkar.
Jag tycker det var väldigt kul att se Hazard tillbaka i den där magiska liksom touchen, formen som han var i för 1,5 år sedan. Han var ju planens bästa spelare. En av de bästa insatserna tycker jag individuellt i den här turneringen hittills. Och det är den där Hazard vi vill se och som vi inte har sett på så länge. Men
när man jämför den insatsen igår med hur det såg ut i Chelsea för ett halvår sedan.
Ja, alltså, det ser ju som natt och dag. Ja. Så det var kul, och det bara hoppas att han håller i det här, för då kommer ju Belgien såklart bli supergiftiga.
Han har ju den här förmågan att verkligen springa slalom mellan motståndarna. Jag vet inte hur många gånger man såg någon bara ta bollen och bara jogga förbi liksom 1, 2, 3, 4 spelare. Är fantastiskt.
Ja, verkligen.
Ett ganska hyfsat inhopp utav Batshuayi också.
Ja, får man säga. De har ju lite,
man ska vara där också,
alternativ där framme. Och han är ju en som kommer att flytta i sommar här, och det verkar ju som att det kan bli Crystal Palace till och med. Det vore väl någonting.
Ja, verkligen. Ja, det blir säkert stora pengar, även att det
kommer det garanterat bli
under halvan utav Premier League. Det är så det funkar nu för tiden. Belgien då som ställs mot Wales. De hade varandra i kvalet, va? Och jag, om jag inte minns helt fel, så har Wales slagit Belgien i kvalet till det här Europamästerskapet. 1-0
var hemma, va?
Yes.
Jag tror det.
Så att de kan ju ändå kliva in i den här matchen med ett visst självförtroende och en, ja, helt enkelt med en känsla av att de har gjort det förut och vet hur man ska slå det här Belgien.
Ja, och jag menar, de har också en disciplinerad defensiv Wales, och de har dessutom ett kontringsvapen som få andra lag kan matcha i Gareth Bale. Mm. Och ett frisparksvapen såklart som ingen kan matcha i den här turneringen. Mm. Så att det är inte alls omöjligt att Wales sticker upp och kontrar in en boll tidigt, och då kommer det ju bli riktigt tufft för Belgien såklart.
Och Wales mittfält har imponerat mycket, tycker jag. Joe Verkligen. Allen har varit väldigt bra. Ramsey har varit väldigt bra.
Ledley har ju gjort sitt. De har ju en bra trio där. Ja. Det är ju liksom gedigna Premier League-spelare plus Ramsey som är mer än så.
Ja.
Och där bak har de ju också, men Ashley Williams är ju en väldigt bra mittback i Premier League.
Ja, jävlar vilken hårding han är dessutom. Han sprang där. Vad har axeln nu leder? Hur var det?
Nej, jag tror armen fick sig en rejäl smäll. Jag tror det var armen som var
det. Det såg helt sjukt ut.
Nej,
det
såg helt sjukt ut. Han vägde ju bli utbytt. Såg du det? Han, I'm fine, skrek jag ju där till bänken. Jag repeterar det 6-7 gånger också.
Ja, han var inte sugen på att kliva av.
Stoppa in James Collins där i slutet.
Ja, men precis.
Han fick vända tillbaka och sätta på sig västen igen.
Jag menar, James Collins är också en kille som kan göra ett jobb i en sån där slutet på en
match. Ja, det kan man lugnt säga.
han vet hur man stångas.
Han vet hur man vinner närkamper.
Ja, men jag ser verkligen fram emot det här kvartsfinalspelet. Det har varit en lite sådär sömnig åttondels finalomgången då.
Jag tycker det har varit en sömnig EM-turnering i stort. Jag har ju skrivit det, och jag skrev det redan efter ett par omgångar i gruppspelet. Jag tycker att det har varit det fortfarande. Det har inte varit någon sprakande turnering. Det har inte varit någon högkvalitativ turnering på något sätt. Men förhoppningsvis så tänder det till lite grann nu. Jag tycker Spanien-Italien var en sån match som fick mig att gå igång lite, eftersom jag tycker Italien imponerade så pass mycket som de ändå gjorde i den matchen. Jag hoppas på fler matcher där vi får se lag verkligen bjuda upp och bjuda på mer än vad de gjorde i början av det här mästerskapet.
Även Eden Hazards insats tycker jag var gjorde mig på bra humör. Den där dragningen när han ser ut som han ska passa en offside-stående spelare, men han spelar till sig själv. Alltså, när han spelar fram det, Batshuayi, det är väl 2-0 målet, va?
Ja, det är nog.
Det är ju så. Det är ju sån magi, alltså. Ja, det där är ju fullt medvetet. Det där är ju ingenting som han lurar ju bara backlinjen där, helt enkelt. Det där är sånt gillar.
Ja, nej, det är klart. Både han och Draxlers insats var ju också en sån som gjorde en på bra humör.
Ja. Vi har som vanligt fått lite frågor skickade ut på Twitter. Sportbladets EM-podd kan man tagga. Vi har fått en från Peter Landgren. Han skriver: vad kan man hitta för motdrag till detta tråkiga försvar till varje pris, för vi är inte bättre spel? Jag tror han syftar på Island.
Ja, jag tror han syftar på Island bland annat. Jag tycker många lag i den här turneringen har använt den strategin. Alltså, de har kommit till EM för att stänga till, och bara stänga till egentligen. Och sen satsar man på de där kontringarna som alltid kommer dyka upp. Det är lite tråkigt att det ger sån effekt, kan jag tycka, som det gör i den här turneringen. Att det som framförallt är tråkigt är att de lagen som vill spela offensivt inte är tillräckligt bra för att öppna upp dem. Och det är väl där som problemet ligger. Vad man ska göra? Ja, man ska spela med ännu högre tempo. Ta ännu smartare löpningar. Fler löpningar får inte bli så stillastående som det blev för England igår. Och det måste finnas individuell kvalitet att öppna låsta försvar. Och det tycker jag inte har funnits i den här turneringen. Sen är det klart, en annan aspekt är ju plankvaliteten i den här turneringen. Så väldigt, väldigt dåliga planer. Det var en väldigt dålig plan igår. Ja. Så man ser ju att bollen studsar till. Det är svårt att få tempo i spelet. Ja. Det är klart att det gynnar de här lagen som bara satsar på att ligga i rätt position. Och England hade behövt att liksom spela med ett väldigt högt passningstempo, men så studsar bollen till och det behövs någon extra touch, och då hinner Island hela tiden in i rätt position igen. Så att bättre planer är en aspekt, bättre spelare.
De hade ju väldigt problem med översvämningar inför här i Frankrike. Ja. Så att det har varit kämpigt minst sagt med för planskötarna inför, och det märks ju på kvaliteten. Men vilka alltså det känns ändå som det finns hur mycket spelare som helst som ska kunna dyrka upp de här försvaren.
Men sen är det ju också den där aspekten med landslag nu som inte får så mycket tid att spela ihop sig på och så vidare. Det är svårt att hitta ett anfallsspel där det bara klickar för alla. Jag tycker väl att när försvaren sätts så minutiöst som de ändå gör, det tar mycket kortare tid att sätta ett försvarsspel än ett anfallsspel, och då blir det svårt när det inte finns de här spelarna som har den där extrema spetsen. Så fort det finns de spelarna, Hazard som gör en sån match som han gjorde, Payet gjorde i början av turneringen, Draxler gör det, ja, då blir det en helt annan sak. Då kan man göra 4-0, då kan man göra 3-0 som Tyskland gjorde. Men har man inte
de
där spelarna,
att få hålet på, för då tvingar du ju motståndaren att göra hitta något. På något annat.
Ja, precis. Och det var ju därför det var så viktigt för Island igår att få 1-1 målet. För att det passar ju inte alls Island att behöva gå framåt. Nej. Det skulle vara väldigt intressant. Det hade varit intressant i den här turneringen om Island hade fått liksom ett Albanien i sin grupp eller något sånt där. Vad hade hänt då?
Eller ett Nordirland.
Ja, eller ett Nordirland. Nu fick de en underdog, Ungern. Men de spelar ju inte alls på det sättet, Ungern. De är ju tekniska spelare. De vill ju ändå framåt. De vill ändå skapa. Så det var ju en helt annan typ av utmaning. Men det hade varit intressant att se Island i den här turneringen möta någonting där de måste göra något själva.
Och det kommer de inte behöva mot Frankrike heller.
Nej, inte riktigt.
All press på Frankrike.
Något som är intressant nu då, det är någon som frågar, Gugge AFC frågar Lasse Lagerbäcks nästa jobb. Det blir väldigt intressant att se. Jag tror att han kommer stå fast vid att han inte kommer ta någon jobb tills det dyker upp det där erbjudandet som inte går att tacka nej till. Ja. Och då kommer han att ta det, och han kommer självklart att få det. Han har ju höjt sina aktier så extremt det här mästerskapet. Så att jag tror och hoppas att det kommer dyka upp ett sånt jobb för honom. Och vad det är väldigt svårt att säga. Jag tror inte att det är liksom en toppklubb i en toppliga bara för att han har tagit Island med den här fotbollen dit. Men det kan ju absolut vara ett jobb i en stor liga, och det vore väl fantastiskt att få ut en svensk tränare på det sättet i Europa.
Det blir en väldigt tydlig alltså det måste vara ett väldigt liksom ett Lasse Lagerbäck projekt. Alltså han kan ju inte gå in och ta en toppklubb till exempel. Det måste ju vara på något sätt en underdog, någon som,
ja, det är ju där hans spel funkar.
Han ska bygga ett kollektiv, och det ska liksom vara organisation, och det är det som är verkligen ledordet i det han gör. Ja. Jag vet inte hur många gånger han nämnde organisation i intervjun efteråt. Och det är det han bygger hela sin spelidé på.
Men jag kan se honom få ett lag i Bundesliga till exempel som inte är en av de allra största som vill spela Lagerbäck-fotboll och som vill göra resultat med den typen av spel. Det vore väl fantastiskt om han fick det. Sen blir det såklart intressant också att se vem som tar över England.
Ja.
Hodgson klev ju av igår, och det var ju ett intressant citat i The Times idag efter när de skriver summeringen av Hodgsons sejour som förbundskapten där, att en före detta West Bromwich-spelare har sagt om Roy Hodgson då att han gör dåliga spelare medelmåttiga, men han gör också bra spelare medelmåttiga.
Mm.
Och där är hans problem. Och om man tittar på hans tränargärning så är ju han är ju Lagerbäck i den aspekten att han är väldigt duktig på att organisera lag, spela defensivt. Han gjorde det med Fulham, han gjorde det med West Bromwich. Fantastisk tränare på träningsplanen. Men är han en tränare som kan spela proaktiv fotboll? Nej, uppenbarligen inte tillräckligt bra. Och det visar väl både Liverpool-sessionen och det visar väl även England-sessionen.
Det var någon som skrev något intressant där, att felet ligger ju inte hos Roy, felet ligger hos dem över honom som på något sätt tror att Roy har på den här nivån att göra. Och så är det ju, och det har han väl bevisat vid ganska många tillfällen, att han är inte en tränare för den här scenen.
Nej, inte för topplag så. Han hade ju, men det är ju samma sak där. Han hade ju behövt ha Island.
Ja.
Han hade ju kunnat lyckas med Island. Ja. Som han lyckades med Finland. Som han lyckades med Schweiz en gång i tiden. Alltså sådär. Han behöver ju ha en underdog. Och det är en annan sak än att ha ett lag som verkligen ska prestera. Det blir väldigt intressant att se om England och FA nu känner att de har en ersättare i de egna leden.
Mm.
Eller om de återigen måste gå utomlands. Jag hävdar att de återigen måste gå utomlands och titta där. Jag menar, de har ju sett vad Mauricio Pochettino kan göra med Tottenham i klubblaget. Det är ju en sån typ av tränare som hade behövt i landslaget nu. Inte en Alan Pardew eller liksom en
Big Sam.
Nej, eller en Big Sam eller
som ju kommer dyka upp där med sin PowerPoint presentation igen.
Det kommer han göra.
Det är sitt 12-stegsprogram för landslaget.
Men det är klart,
landslaget.
Om man i ansökan skriver att han heter Sam Allardyce och säger att han har inspirerats av Antonio Conte, så kanske det kan gå.
Ja. Nej, det är ju synd. Sampaoli, han har ju precis skrivit på för Sevilla här, va?
Mm.
Det hade ju varit ett namn annars som hade vattnats i munnen efter vad han har gjort i Chile.
Det hade det varit, absolut. Samtidigt så vet jag inte om det är samma typ av fotboll riktigt, men det hade varit ett häftigt namn, absolut.
Ja. Ska bli, på tal om ingenting, blir väldigt kul att se honom i Sevilla, tycker jag. Vi har fått en fråga till här ifrån David Sjörling. Han tycker att Kalle Karlsson ska geniförklara Lord Wilmots som förlorar mot Italien för att få en enkel väg mot guldet. Ja, det har ju blivit väldigt skevt det här med de här två sidorna
verkligen.
I slutspelsträdet här, där den ena sidan egentligen innehåller väl inte ett enda mästerskapsguld, va? På andra sidan så har du Tyskland och Italien och Frankrike och alla tungviktarna liksom. Så att Belgien ser ut och det känns som Belgien och Polen på den sidan.
Ja, de har ju en fantastisk chans att nå en final nu. Det är ingen tvekan om det. De vägen ligger ju öppen. Det handlar ju mer om dem själva. Vi har ju sågat Wilmots ganska duktigt i den här podden tidigare, med all rätt tycker jag.
Ja.
Jag tycker han ser begränsad ut i den där rollen. Har inte imponerat alls med det han har gjort med Belgien och det fantastiska material han har till förfogande. Men det är klart, det är vinnarna som skriver historien. Går han till final här, skulle han till och med lyckas ta det här Belgien till titeln, ja, då är det ingen som kommer komma ihåg att de såg ut som ett delat lag i gruppspelet. Det kommer vara bortblåst då.
Ja, verkligen. Och sen så börjar ju faktiskt Belgien klicka lite grann nu. Alltså de börjar hitta varann. Det såg vi ju mot Ungern i alla fall, inte minst i andra halvlek, där de faktiskt hade ett passningsspel, även om stackars Lukaku, jag säger det igen, inte fick vara med. Jag vet inte vad de hade emot honom i den där matchen. Fick ingenting att jobba med. Ja, hur som helst. Det må ju vara hänt när man vinner med 4-0. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka med EM-podden på torsdagen. Däremellan så kommer en Silverpodd imorgon för er som uppskattar den cirkusen. Tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle för att du kom. På återhörande.